O Kriste, oss benåda, så at i troen vi må, ljus i din sanning skåda, liv av din kjærlek få. Til dig vårt hjerte lengtar, från verdens flerde trengtar, til din rettferdighet. Amen. Vi hade senast betraktat det tionde kapitlet i Åpenbaringen. Det tionde kapitlet. Och vi ska läsa i slutet. Då tog jag bokrullen ur ängelns hand och åt upp den. I min mun var den söt som honung, men när jag hade ätit upp den kände jag bitter smärta i min buk. Då sades det till mig, du ska åter förkunna profetiska budskap över många folk och folkslag, över många språk och konungar. Detta tionde kapitel handlar om en liten bok som Johannes fick befallning att äta. Det vill säga att införliva denna boks innehåll med hela sin inre värld. Och det gjorde han. Den var söt som honung i hans mun. Det gudomliga ordet är ljuvligt för var och en som älskar Gud. Men den vållade honom bitter smärta sedan i hans inre, när han närmare begrundade innehållet i detta budskap, så var det ett smärtsamt budskap. För det var ett budskap om nöd och dom och gudomlig hemsökelse. Vad innehöll nu denna lilla bok? Det måste vara i alla fall det trettonde kapitlets, det elfte kapitlets första tretton versar. Man kan hända inte vara alldeles säker om det är begränsat till det. Men alldeles klart är att det stycket i alla fall är innehåll i denna lilla bok. Och den ska vi nu betrakta. Nu gavs mig ett långt spjut, ett slags mätstång med befallningen. Gå bort och mät Guds tempel och altaret och räkna dem som tillbeder i templet. Men templets yttre förgård ska du låta vara, mät den icke, ty den är utlämnad åt hedningarna, och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Här talas alltså om Guds tempel. Vad kan det vara? Kan det vara Jerusalems tempel? Nej. Det var förstört år 70. Det hade legat sålunda ödelagt i 25 år när Uppenbarelseboken skrevs. Det är inte Jerusalems tempel. Någon har gissat på att Jerusalems tempel någon gång ska återuppbyggas. Och att det kan syfta på ett återuppbyggt tempel. Om det står ingenting i Bibeln. Nå, om det inte är Jerusalems tempel, då går tanken vidare till ett annat tempel som är omtalat i Åpenbaring. Nämligen templet i himlen. Det jordiska templet var ju en efterbildning av det verkliga templet i himlen. Men det kan inte heller vara det himmelska templet. För det står att det ska, hedningarna ska trampa det under sina fötter. Och inga hedningar kommer in i himlen. Så det kan inte heller vara helgedomen där ovan. Och då återstår bara en möjlighet. Nya testamentet talar om ett andligt tempel som finns nu här på jorden och som består av Guds menighet. Guds menighet, det är Guds tempel. Det kan också sägas att den enskilde kristne är det, att till och med hans kropp, hans legeme är ett Guds tempel. Detta är en mycket central biblisk tanke. Guds menighet är Guds tempel. Och vad innebär det? Då ska man veta att templet i Jerusalem, det var ju ingen plats där man samlades för att höra predikan eller något sådant. Utan templets innebörd var den att Gud bodde där. Templet var Guds boning. Och man kom dit för att offra åt honom och för att tillbedja honom. Och detta är sålunda vad det andliga templet, vad Guds menighet är. Den kallas tempel därför att Gud bor där. Han bor i varje enskild kristen och han bor mitt ibland sitt folk. Det är därför som Guds menighet är Guds tempel. Och nu sägs vidare att det är ju en skillnad mellan den yttre förgården och själva templet. Vi vet ju att i den egentliga tempelbyggnaden kom bara prästerna in. Och i det allra heligaste bara överste prästen och han en gång om året på försoningsdagen. Men på förgårdarna, de olika förgårdarna, kom ju andra in. Det var en hedningarnas förgård, dit kunde också de komma som inte hade övergått till judendomen. Och nu har allt detta om förgården och det egentliga tempelhuset alldeles uppenbart en symbolisk betydelse. Det är en skillnad mellan förgården och själva helgedomen. Och om förgården sägs det att den ska förtrampas av hedningarna. Den är utlämnad åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter. Och om nu templet är hela templet är Guds menighet, då måste förgården vara en del av menigheten som hedningarna tar över och behärskar under den antikristiska tiden. Om man ska tala utan bild får man sålunda säga att här är det fråga om det stora avfall, frafall ifrån tron som Herren själv har talat om och som aposteln Paulus har skrivit om. Vi minns att Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet 2 att först, det vill säga innan Herren kommer i härlighet, så ska det frafallet ske. Detta uttryck tål mycket att begrunda. Och när jag har översatt Nya testamentet har jag kommit till att det bästa uttryck vi har för att återge grundtextens ord, det är det stora upproret mot Gud. Det är att människor vänder Gud, hans ord, hans uppenbarelse, ryggen och gör uppror mot honom. Inför Gud kan man inte vara neutral. Det är så många människor som säger att de är religiöst neutrala, men det är ingen av dem. För till Gud säger man ja eller nej. Det finns ingenting mer att välja på. Det finns ingen tredje väg till evigheten. Det går en väg till himlen och det går en annan väg till helvetet. Och någon mera än de två vägarna, det finns inte. Ingen är neutral. Den som inte är för, han är emot. Den saken är klar. vad ska man då tänka att förgården egentligen betyder? Det är den yttre kristenheten, kyrkosamfund och organisationer, det som framträder inför världen som Kristi kyrka. Det ska sålunda övervinnas av hedningarna av den gudlösa världen i ändens tid. Jesus själv frågar Lukas 18:8, när människosonen kommer, ska han då finna tron på jorden? I er goda norska översättning står det korrekt, det gör det inte i svenska kyrkobibeln. Utan det står i obestämd form tro. Och tro av alla slag, det finns naturligtvis i alla tider. Men tron, den sanna tron på Jesus, den frälsande tron som gör en människa skickad för himmelen. Jesus frågar om man ska finna den när han kommer. Det är detta stora frafall som omtalas på detta bildliga sätt. Templets yttre förgård ska du låta vara. Hedningarna tar över den. Och sen ska vi läsa i fortsättningen. Men jag ska ge mina två vittnen makt att profetera, och de ska förkunna sitt profetiska budskap under 1260 dagar klädda i säcktyg. Dessa vittnen är de två olivträd och de två ljusstakar som står inför jordens herre. Om någon försöker skada dem ska eld gå ut ur deras mun och förtära deras fiender. Ja, om någon försöker skada dem ska han bli dödad på det sättet. De har makt att sluta till himlen så att inget regn faller under den tid de profeterar. De har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Detta är ett budskap till det Guds folk som håller fast vid Herren, som nyss omtalade som helgedomen till skillnad ifrån förgården. Det är klart, förgården var ju ofantligt mycket större än själva tempelhuset. Och vad som är sagt också i det här bildspråket är att den största delen av den yttre kristenheten faller bort från Herren i den sista tiden. Och det hänger samman med många ting, bland annat hänger det samman med den förföljelse som vi läste om redan i 6:e kapitlet. Den som har läst martyrhistoria vet att alla martyrtider också har varit frafallstider. Vad vi lägger märke till och minns, det är de martyrer som höll ut, som var trogna mot Herren in i döden. Och dem ska vi minnas med tacksamhet. Men vi får inte glömma att ofantligt många har fallit ifrån. Så var det under förföljelserna i fornkyrkan. Och så är det under förföljelserna i vår egen tid. Det vet vi gott besked om. Så det är en liten skara som håller fast vid Herren. Men nu talar Herren tröst och uppmuntran till denna lilla skara. Han ska ge sina två vittnen makt att profetera. Han ska sända sålunda utomordentliga sändebud som han kallar sina två vittnen. Vittnen, det skulle alltid vara två. Jesus sände ut apostlarna två och två. Och genom två eller tre vittnen ska varje sak avgöras. Det är ju en lag som står i 5:e Mosebok. Två vittnen, och de har profetiska budskap, är alltså profeter. De ska förkunna detta budskap i 1260 dagar. Det är ett symboliskt tal. Vi kan inte veta hur lång tid som det avser. Och det är klädda i säcktyg. Det var sorgdräkten i Israel. Den som hade sorg eller ville ge uttryck åt sorg, han klädde sig i säcktyg och strödde aska eller jord på sitt huvud. Det har ett budskap om bot och om dom. Och detta, det bär de tydligen fram under stor hjärtesorg. Så det är inte på det sättet att nu känner man en triumf över det att den gudlösa världen ändå ska få sin dom. Utan det är med hjärtesorg man bär fram budskapet om de Guds domar som ska komma. Och så har det alltid varit. Även de heligaste Guds män har burit fram sitt budskap på det sättet. När de har nödgats tala om synd, tala om dom, så har det varit med ett blödande hjärta. Också av det skälet att även de heligaste gudsmän är delaktiga i mänsklighetens skuld. Det finns ett kapitel i Daniels bok som jag är rädd att vi har studerat alldeles för lite. Det 9:e kapitlet. Där denne helige man, denne store Guds profet, bekänner sitt folks synd. Och själv sin egen synd, han har del i folkets synd. Alltså dessa två vittnen, vilken är deras uppgift? Det är de två olivträd och de två ljusstakar som står inför jordens herre. Uttrycken är hämtade från Sakarias bok. Vi ska bara säga det, att oljan är ju andens sinnebild, både i gamla och nya testamentet. Och Gud ska ge sitt folk en hjälp i den sista stora nöden. Andens olja ska rikligen förmedlas till den lilla hop som är trogen emot Herren. Och det är naturligtvis så att dessa två vittnen inte är ensamma. Vi läser lite längre fram om att vilddjuret för krig emot dem. Och ja, jag får skaffa mig andra glasögon så jag kan se riktigt noga de här siffrorna. Det står i 7:e versen. I 7:e versen. Och det måste, för att det används en sådant ord som krig, då må det vara fler än två som är föremål för anfallet. Alltså, Gud ska sända sitt folk en välsignelse i denna sista svåra tid. Utomordentliga andens män som förmedlar Guds andes ljus och kraft och smörjelse till dem. Och de är utrustade på ett märkvärdigt sätt. De är utrustade på ett sätt som påminner om Moses och Elias. De har makt att göra väldiga under. De har makt att sluta till himlen så att inget regn faller. Alldeles som det berättas om Elias. Och att slå jorden med alla slags plågor som Mose fick göra i Egypten så ofta de vill. Men när de helt och fullt har utfört sitt uppdrag som vittnen, då ska vilddjuret som stiger upp ur avgrunden för att krig emot dem besegra dem och döda dem. Vilddjuret har vi inte hört talas om förut i Uppenbarelseboken. Och ändå omtalas det i bestämd form så som någonting som är bekant. Och det måste innebära att Uppenbarelsebokens författare tar för givet att hans läsare känner Daniels bok. För där står det ju i det 7:e kapitlet om Antikrist, som ju är Johannesbrevens namn på denna gestalt. som här i Uppenbarelseboken kallas vilddjuret. Nå, vilddjuret som stiger upp ifrån mörkrets värld skall föra krig emot dem och besegra dem och döda dem. Han tål inte detta motstånd i Kristi församling. Och deras döda kroppar ska ligga på gatan i den stora staden som på profetiskt språk heter Sodom och Egypten, där också deras herre blev korsfäst. Vad är det för en stad? Herren blev korsfäst i Jerusalem. Men det talas ju inte bara om staden han blev korsfäst. Det talas om Sodom och om Egypten. Och alla uttrycken är typiskt, typologiska, som man brukar uttrycka sig. De avser inte att ge oss geografiska begrepp, utan de talar om det som i ändens tid på en gång är motsvarigheten till det kristusfientliga Jerusalem och till Sodom och till Egypten. Och det är då ingenting annat än huvudstaden i Antikrists rike, som längre fram i Uppenbarelseboken kallas Babylon, det stora Babylon. Det är där de lider martyrdöden. Och man hatar den så att man vägrar den begravning. Det var den värsta skam som man kunde göra mot en människa i forntiden, det att man inte gav henne en ärlig begravning. Så bittert är hatet emot dem. Och så står det vidare att alla människor på jorden ska glädja sig över det som har hänt med dem och de ska fira händelsen genom att de skickar gåvor till varandra, till dessa två profeter har varit ett plågoris för hela världen. Alltså, de har utövat ett sådant oerhört inflytande så att den gudlösa mänskligheten vet inte till sig av glädje när man nu blir kvitt dem. Man firar händelsen genom att man skickar gåvor till varandra. Vi läser på ett ställe i Esters bok om det, att judarna skickade gåvor till varandra som uttryck för glädje. Men vidare, efter 3,5 dagar kom en livsande från Gud in i dem. Och de reste sig upp och stod på sina fötter. De blev sålunda uppväckta ifrån de döda. Det är förskräckelse för alla som såg det. Och nu hörde de en stark röst från himmelen som sade, stig hit upp. Då steg de upp till himmelen i en sky medan deras fiender såg på. I samma ögonblick kom ett häftigt jordskall som lade en tiondedel av staden i ruiner. 7,000 människor dödades genom jordskallet. Och det som överlevde gav i sin förskräckelse ära åt Gud i himmelen. Ska man fatta det sista så att dessa utomordentliga händelser, de åstadkommer ett andligt uppvaknande. Man gav ära åt Gud i himmelen. Ja, det är möjligt, men det är väl lika möjligt att det bara är fråga om en tillfällig skräck. Som när man har hämtat sig, så är det borta. Alldeles som den som plötsligt kommer i dödsfara och ropar till Gud, och om han blir räddad ur dödsfaran och allt är i ordning igen, så glömmer han alldeles att han nyss ropade på Gud. När detta har skett läser vi om att den sjunde basunen ljöd. Då blåste den sjunde ängeln i sin basun, och nu hördes det en lovprisning i himmelen. Herraväldet över världen har blivit vår herres och hans moders, och han ska regera i all evighet. Det står lite mer kortfattat i de vanliga översättningarna. När jag har översatt Nya testamentet har jag försökt att så troget som möjligt mot grundtexten återge grundtextens mening. Och det innebär att det blir en och annan omskrivning. Herraväldet över världen har blivit vår Herres och hans moders. Det vill säga, nu är den tiden slut när Gud tålde uppror emot hans vilja i världen. Nu kommer den slutliga uppgörelsen. Och innehållet i sjunde basunen räcker ända fram till 22 kapitlet och den femte, till och med den femte versen. Nu ska vi inte här stanna inför innehållet i denna lovsång i himmelen, utan se lite grann på det 12 kapitlet. Nu visar det sig ett stort tecken i himmelen. En kvinna som hade solen till mantel, månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i vånda och födslosmärta. Ett stort tecken i himmelen, det vill säga i skyn. Himmelen i betydelsen skyn. Och detta är en majestätisk gestalt. En kvinna som har solen till sin mantel och månen under sina fötter. Och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. 12-talet är ju Israels tal. Är också Guds församlingstal. Det kan hända att någon av oss har sett katolska avbildningar av Jungfru Maria. Och funnit att alla de här attributen tilläggs henne. Det är i alla fall gammal katolsk tolkning av det 12 kapitlet i Johannes uppenbarelse att solkvinnan, det är Jungfru Maria. Vi vet ju att katolikerna tillber Maria och helgonen. Om det är någon katolik här inne, det kan gott vara, så protesterar han kanske och säger att vi gör skillnad, vi tillber Gud och vi vördar helgonen. Ja, men det är en akademisk skillnad, för att man framställer ju direkta böner också till Jungfru Maria och till helgonen. Nu är det i alla fall klart att här inte kan vara fråga om Jungfru Maria. Det står att det är ett tecken, det är sålunda ingen person, utan det är en symbolisk framställning av en verklighet av något slag. Alltså, det är icke Jungfru Maria. Och vad kan denna symboliska framställning syfta på? Det finns bara en enda möjlighet då, när det inte kan vara Jungfru Maria. Då måste det vara hon som är Kristi brud, Kristi menighet, hans sanna menighet. Man har frågat ibland, är det den gammaltestamentliga eller den nytestamentliga menigheten vi då har att göra med? Och det rätta svaret är att en verklig skillnad mellan den gammaltestamentliga och den nytestamentliga menigheten finns inte i Bibeln. Utan den kärna, den kvarleva av Israel som höll fast vid tron på Herren är ju ett med Guds menighet i det nya förbundets tid. Vi skulle hålla en särskilt bibelstudium om menigheten för att närmare klara ut det. Och det kan vi inte nu, så jag får nöja mig med detta påstående. Alltså, det är menigheten, det är Guds folk som är så övermåttan dyrbar för Gud och frälsaren. Som frälsaren har köpt med sitt blod. Och som man tiderna igenom har gjort all som står i hans makt för att bärga undan synd och värld och hem till sitt eviga rike. Hon var havande och ropade i vånda och födslosmärta. Här har bibeltolkarna av gammalt haft två meningar. somliga säger här är den gammaltestamentliga församlingen, ur henne framgick ju Messias Kristus. Så det kan sägas att hon var havande med honom. Det är alldeles nog med att man, och andra säger, för jag får inte glömma det, att det är den nytestamentliga menigheten. Och att det är inte fråga här om Jesu födelse i Betlehem, utan det är fråga om hans återkomst som världsdomare. Och han framgår ur menigheten, ur menighetens beredelse har man sagt då i ändens tid. Det sista ordet, det tycker jag är farligt och ogrundat. För att en särskild menighetens beredelse som skulle vara en förutsättning för Herrens ankomst i härlighet, den finner jag inget om annars. Utan vi får tänka att det är Jesu födelse i Betlehem som avses. Det är i alla fall den tolkning som förefaller mig vara nog så klar. Och sedan fortsättningen, också ett annat tecken visade sig i himlen. En väldig eldröd drake som hade 7 huvuden och 10 horn. Och på vart och ett av sina 7 huvuden hade den en krona. Dess stjärt drog med sig 1/3 av stjärnorna på himlen och kastade dem ner på jorden. Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn när hon hade fött det. Hon födde ett barn, en son, som en gång ska styra alla folk med järnspira. Draken, det är ju ett fabeldjur. Några drakar har inte funnits i sinnevärlden. Men föreställningen om ormliknande varelser som kallas drakar, den är gammal och finns på olika håll. Nu rör ju sig uppenbarelseboken med bildspråk. Så det förvånar inte att den också använder ordet drake. Vem denne drake är? Ja, för det första är han väldig. Han är stor. Han är mäktig. Han är eldröd. Den röda färgen är ju blodets färg. Det är också eldens färg. Så det kan mycket väl syfta både på detta att han är mandråparen, mördaren från begynnelsen som Jesus säger, och det kan syfta på helvetes elden som han hör samman med. Han hade 7 huvuden och 10 horn. Vi vet att hornet betecknar styrka. 10 horn, det måste vara en väldig styrka. Och på detta sätt sägs det sålunda att vi har att göra med en alldeles väldig makt. Och vad det är för en makt, det står lite längre fram i samma kapitel med tydliga och klara ord. Han som heter Djävul och Satan och som leder hela världen vilse. Djävulen, det är ett ord som vi har fått från grekiskan. Det betyder en som förtalar. Och Satan, det hebreiska, det betyder motståndare. Det är alltså 2 namn på denna drake, denna stormakt i andens värld. Vi ska lägga märke till att när uppenbaringen talar om det onda, om djävulen och hans tjänare, så betonas det ideligen hur väldig deras makt är. Vi hade en gammal präst i Sverige som predikade om det en gång och sa, fast det var naturligtvis ändå en överdrift, att djävulen är så mäktig att det fattas bara lite grann i att han är lika mäktig som Gud själv. Det kan inte bevisas, det är för mycket sagt. Men hans makt är oerhörd. Och detta behöver Guds folk erinras om. Det är han som står i vägen och som in till vår dödsstund ska göra allt han kan för att hindra oss ifrån att komma till himlen. Han är inte ensam heller. Dess stjärt drog med sig tredjedelen av stjärnorna på himlen och kastade dem ner på jorden. Vilka dessa stjärnor är, det är klart nog när vi läser i andra sammanhang om djävulen och hans änglar. Alltså det är de änglar som han drog med sig i sitt fall. Det står mycket lite om hans fratall från Gud. I Johannes 8:44 står det tydligast: i sanningen står han icke. Det ska ordagrant översättas: i sanningen har han icke ställt sig. En gång träffade han ett val och valde att ställa sig utanför sanningen, det vill säga utanför Gud, utanför Guds vilja och plan, och vara någonting för sig själv. Och i och med detsamma är det angett vad som är Satans innersta väsen. Det är detta att han vill vara självständig i förhållande till Gud. Han vill ha sålunda Guds plats. Man brukar ju säga att det är högmod som är den sataniska synden. Högmod. Men då är det inte högmod i vanlig ytlig bemärkelse, utan det är högmod som består i att människan gör sig självständig i förhållande till Gud. Det är syndens innersta rot. Det är syndafördärvets djupaste innebörd. Att människan vill vara självständig i förhållande till Gud. Hon sitter själv på tronen och hon tar själv till sig den dyrkan som skulle ägnas åt Gud. Hans makt är sålunda fruktansvärd. Vi sa att hans väsen är högmod. Om vi säger att det är själviskhet, och det gör man ibland, så är det också ett för svagt ord. Utan det är just detta gudlösa väsen som består i att inte vilja ha med Gud att göra, utan själv sätta sig på Guds tron. Han drog med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen. Alltså, nej, naturligtvis även ordet en tredjedel ett symboliskt tal. Men det säger i alla fall att han drog med sig väldigt många av de heliga änglarna i sitt fall. Men inte flertalet, utan det var en minoritet i alla fall. Fast tydligen en stor minoritet. Och dessa är oerhört många, och liksom de goda änglarna är olika, är delade i olika klasser och har olika kraft och så vidare, så måste det vara med de fallna änglarna. Jag kan undra om någon av mina vänner här har läst C.S. Lewis bok Helvetets brevskola. Helvetets brevskola, C.S. Lewis, L.E.W.I.E.S. Denne bekante engelske litteraturprofessor som också var en stor kristen apologet. Man försvarar tron utomordentligt i vår tid. Denna bok är något av det lärorikaste man kan läsa. För han har tänkt sig in i hur den onda andevärlden fungerar. Den där boken består av tänkta samtal mellan en mera erfaren djävul och en mindre erfaren, hur man ska gå tillväga för att snärja en människa så att hon inte blir salig. Och så sägs det att draken stod där för att uppsluka barnet. Vad är det för ett barn? Det ska en gång styra alla folk med järnspiran. Ordet är hämtat från den andra salmen i Saltaren. Och i Nya Testamentet är det på andra ställen tillämpat på Herren Kristus. Han ska styra alla folk med järnspira. Det är alltså hans messianska regering när han dömer världen. Så det är Messias det talar om, det är klart. Och draken vill uppsluka barnet. En fiendskap sålunda mellan djävulen å ena sidan och kvinnan och barnet å andra sidan. Den fiendskap som begynte i paradiset när Gud sade till ormen, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och emellan din ett och hennes ett. Det är den fiendskapen som vi hör talas om här. Men barnet rycktes upp till Gud och till hans tron, och kvinnan själv flydde ut i öknen där Gud hade berett en tillflyktsort för henne. Där skulle hon få sitt uppehälle under 1260 dagar. Barnet rycktes upp till Gud och till hans tron. Det lyckades sålunda djävulen inte att tillintetgöra Jesus. Det är sant att det här är en passus i det 12:e kapitlet som är svårtolkad. Det 12:e kapitlet är det mest svårtolkade i Johannes uppenbaring. I regeln ligger det i rätt så öppen dag när man har arbetat sig in i det profetiska ordet vad de olika styckena vill säga. Men det 12:e kapitlet bjuder svårigheter. Jag tror det är enklast att fatta det på det sättet att djävulen försökte att tillintetgöra Jesus under Jesu liv på jorden, men det lyckades inte. Står det någonstans i Bibeln att djävulen hade någonting med Jesu död att göra? Ja, men det står ju i 1 Korintier 2 om denna världens herrar, att om de hade förstått Guds vishet så skulle de inte ha dödat härlighetens herre. Det är nu på det sättet att djävulen är oförmögen att fatta Guds tankar, utan han har trott att om han kan döda Guds son, då är Guds plan om intet gjort. Det är själviskhetens väsen som bor i djävulen. Det gör honom oförmögen att fatta den gudomliga kärleken. Att den gudomliga kärleken hade den planen att offra sonen i döden för att friköpa släktet ifrån synden. Det gick över Satans horisont. Det måste göra det, för hela hans natur är främmande för den gudomliga kärleken. Jag tror det är enklast att fatta det på det sättet sålunda att denna Satans plan blev om intet gjord. Och kvinnan själv flydde ut i öknen. Kvinnan är Guds menighet, naturligtvis menigheten i den sista tiden. Hon flydde ut i öknen. Jag gjorde det sålunda frivilligt. Öknen, det är en bild här nödvändigtvis av en tillvaro utanför det vanliga mänskliga samfundet. En tillvaro där, alldeles som ökeninvånarna i gamla tider för all del ännu idag, lever för sig själva så gott de kan utan någon hjälp av det vanliga mänskliga samfundet. Guds menighets liv i den sista tiden blir ett liv i öknen. Man tvingas ut ur det vanliga mänskliga samfundet. Vi läser om det i det 13:e kapitlet som vi ska betrakta nästa timme. Kvinnan flydde dit, alltså gjorde det frivilligt. Hon valde frivilligt en sådan lott att gå ut ur det vanliga mänskliga samfundet. Och där i öknen hade Gud berett en tillflyktsort för henne. Hon har det orimligt trångt och svårt, men Herren har inte övergett henne. Där ska hon få sitt uppehälle. Gud är hos henne med sin tröst och sin kraft och sin hjälp under 1260 dagar. Det är återigen ett symboliskt tal, och vi kan inte naturligtvis säga hur lång tid det i verkligheten syftar på. Och så står det till sist att det bröt ut ett krig i himmelen. Mikael och hans änglar gick till strids mot draken, och draken och hans änglar kämpade, men de var inte starka nog för att vinna seger, och de kunde inte längre stanna kvar i himmelen. Då blev den väldige draken, den gamle ormen, nedkastad, han som heter Djävul och Satan och leder hela världen vilse. Han blev nedkastad till jorden och hans änglar tillsammans med honom. Detta måste syfta på det som står i Gamla testamentet om att Satan i en mening har tillträde till Gud. Vi läser om det både i Jobs bok, i de två första kapitlen, och vi läser om det i Sakarias bok. Han framträder som åklagaren som anklagar inför Gud dem som tror på Gud. Och det är ju mycket egendomligt när vi får böja oss för det som skriften säger. Att i en mening har denne fallne ängel tillträde till Gud och får framställa anklagelser mot Guds folk. Alldeles som han anklagade Job och anklagade överstepresten Josua i Sakarias bok. Men nu genom Kristi seger är denna anklagelse slut. Nu är himlen stängd för Satan som åklagare. Mikael och hans änglar gick till strids mot draken. I den judiska litteraturen finns det många namn på änglar, en hel lång rad. Men i Nya testamentet är det bara två änglarnamn. Det är Mikael och Gabriel. Och Mikael betyder vem är så som Gud. Mi, vem, ka, så som el, Gud. Tänk så lätt hebreiskan är. Och Gabriel betyder Guds man. Det är bara de två änglarnamnen som vi känner till. Alltså Mikael och hans änglar, de går till strids mot draken. Och han utkastas från himmelen och kan inte mer anklaga Guds folk. Och där stannar vi vår betraktelse nu och fortsätter med återstoden av detta kapitel och med det trettonde nästa timme ikväll. Giv att ditt ord oss lyser så att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelsstad. Amen.